Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna!
Ja, vi är tillbaka. Varmt välkomna till Bagge och Brobacke avsnitt 47 efter 2 veckors uppehåll. Däremot sitter jag själv här idag då min kära poddkollega Nils Brobacke blev pappa förra veckan. Stort grattis säger vi till både honom och den lilla familjen. Ta hand om er och njut av bebisbubblan så är även Nils på plats nästa vecka. Jag inleder som vanligt med en recap över vad som hänt i marknaden sedan sist. Det var 2 veckor sedan vi körde. Och sen så ska vi prata lite index, sentiment och lite annat. Tittar vi på en recap så har ju de egentligen i stort då, sista 2 veckorna, början här, första halvan av april, präglas av en fortsatt rekyl på börserna. Vi har även haft en lockdown i Kina från början av april då, primärt i Shanghai, och vilket då möjliggör då troligtvis fortsatt stökiga leverantörskedjor under sommaren här. Och vi har också haft väldigt tråkiga centralbanker som har varit ute. Vi hade ECB förra veckan och vi har en rad från delegationen från Fed ute och pratade i marknaden den här veckan. Bullard var ju exempelvis ute häromdagen och hintade lite om att det skulle kunna bli aktuellt med en 75 punkters höjning under Fed-mötet i början av maj här. Så att vi får väl se. Det är helt klart så att centralbankerna börjar få lite känna lite panik i leden för att få bukt på den här accelererande inflationen som vi ser runt om i världen då. Till följd av hög inflation har vi också haft fortsatt stigen långräntor då. Långa obligationer har ju faktiskt sett en av sina största krascher någonsin under ett enskilt kvartal här under Q1 då. Och när du inte kan äga lite mer safety, långa government bonds, utan du pressas in i aktiemarknaden, ja, då går ju de flödena in i den defensiva sidan utav börsen då, så som utilities och hälsovård, vilka har gått fantastiskt starkt i år då, jämfört med mycket annat. Medan då rädsla för kostnadsökningar och svagare konjunktur har lett till ordentliga nedgångar i cykliska aktier under året. Då. Både här på hemmaplan men även i Europa och USA. Då. Och det blir extra intressant tycker jag i alla fall nu när vi går in i en rapportperiod. Vi har Sandvik först ut idag 11.30. Nu är klockan 10.05 så 1,5 timme kvar dit. När den här podden släpps har vi redan facit. Men det blir väldigt intressant tycker jag generellt i rapportperioden att se om man som investerare kommer agera likt man gjorde i Q4, där man faktiskt sålde aktier rakt ut, oavsett om det var bra eller svagare rapporter. Det blev ju egentligen nedgångar på, volymdagar. Man tog nytta av volymen att sälja ner aktier. Sedan dess så är ju väldigt många cykliska aktier ner ungefär mellan 20-30% i år. Och därför blir det väl extra spännande att se den liksom svenska verkstadssidan av börsen då, där Sandvik är först ut idag då. Shanghai, nedstängningen där är ju verkligen inte bra. Det påverkar ju framförallt då komponenter till bilar, elektronik, chiptillverkning. Och hamnen i Shanghai är också en av världens mest trafikerade. Och den fungerar ju dock fortfarande som den ska. Den har ju inte varit stängd som den var under del av förra året. Däremot har man haft problem att få tag i truckförare och den biten. Då. Så att den går inte på fulla muggar som den ska göra. Då. Och fraktvolymerna uppges också ha minskat. Det var någon amerikansk investmentbank förra veckan som skrev att när den kinesiska ekonomin nyser så får den globala leveranskedjan en förkylning. Och det var ju helt klart så under förra året, och det var ganska troligt att det blir så. Även att den typen av leverantörsproblem kvarstår under stora delar av det här året också tyvärr då. Vilket då kommer sätta fortsatt press på inflationen uppåt då. De menar också att nedstängningen av Shanghai kan potentiellt vara betydligt värre för den globala ekonomin då än kriget i Ukraina. Eftersom att Shanghai i sig då står för 40% av Kinas BNP. Och Kina som helhet, ekonomin i Kina som helhet är också 10 gånger större än den ryska ekonomin då. Däremot så är ju Ryssland en betydligt större exportör och producent av råvaror då, medan Kina är den stora importören utav råvaror, framförallt koppar i världen då. Så att problemen eller kriget i Ukraina har ju bidragit, och att man har stängt av Ryssland från SWIFT-system och så vidare har ju bidragit till väldiga prisuppgångar på råvaror som jag tror att de flesta av oss börjar känna av i plånboken. Och jag såg en kommentar från UK igår. Det märks ju att inflationen letas in i hushållens kassor. Man har ökade matpriser, ökade boräntor, ökade energipriser, så ökade levnadskostnader helt enkelt. Och exempelvis så är det 1,5 miljon britter som har avslutat sina streamingabonnemang på typ Netflix, Disney Plus och Apple under Q1. Och i undersökningar varför man avslutar så har man då svarat på att det ökade levnadskostnader på andra håll som gör att man väljer att dra ner på den här typen av streamingkonsumtion då. Och apropå det så rapporterade ju Netflix in Q1-rapport igår efter amerikansk stängning under tisdagen. Och återigen visade på ett sämre kundintag, liksom man också såg i Q4. Och aktien straffades i samma härad också som i Q4-rapporten där som kom i mitten av januari. Ner 25% i efterhanden. Och det är det här som är problemet med tillväxtbolag som börjar visa på vikande tillväxt. Då kommer värdering och kurser ner brutalt i den typen av aktier. Så vi har ju en hel del sådana även på hemmaplan här. Så det blir ju en nagelbitare i rapportperioden. Även om många tillväxtbolag för Nordisk del även har gått svagt i år. Då. Men det är ju helt klart en grej att ha i åtanke. Att är du tillväxtbolag så är det ju av stor vikt att tillväxten fortsätter vara stark också. Börs i övrigt då. Jag räknade med en rekyl första halvan av april. Jag vet inte om ni minns poddavsnittet som släpptes i slutet av mars. När de amerikanska börserna framförallt då var väldigt starka. Vi hade negativa divergenser där uppe och vi borde stå inför en rekyl, tyckte jag då. Sedan dess har vi faktiskt haft en ganska ordentlig rekyl. Nasdaq är ner som mest fram till måndags, ner 10% från slutet av mars. Och för S&P:s del ner 6% då. Sverige, Europa hängde ju inte alls med upp i den sekvensen under sista halvan av mars som framförallt inte svensk del då, som amerikansk gjorde, utan här kom ju botten betydligt tidigare under liksom första 7 mars tror jag det var, första veckan i mars, och sen gick vi ju starkt upp till kommande 2 veckor efter det och sen tog USA över. Men det har ju inte varit en speciellt rolig marknad här hemma senaste veckorna heller. Titta på liksom OMX-tejpen har ju varit lite som att titta på när färg torkar. Det är liksom ena dagen är upp 0,4% och andra dagen är minus 0,7% sådär. Så det är den miljön vi har varit i. Och det är väl inte så konstigt egentligen när vi närmar oss en rapportperiod där där bolagen ska visa hur dels har det gått i Q1 och framförallt då hur orderböcker och guidance ser ut för Q2 då. Så att jag förstår ju att det inte är något större tryck egentligen åt något håll inför rapporterna. Därför så blir det kul, tycker jag personligen, att det blir lite rapport på oss, lite mer händelser som och lite som rör runt i börsen. Sandvik idag som sagt 11.30, imorgon torsdag ABB, Axfood, Beijer Ref, Gränges, Tele2. Sen på fredag kommer Arjo Autoliv, Saab, Vitrolife, Volvo exempelvis. Och sen är det framförallt då nästa vecka som är en riktigt tunga rapportveckan för svensk del. Då är egentligen flertalet av de större bolagen presenterar sina rapporter då. Backar man bandet ett par veckor så var det högst troligt, tyckte jag, att vi skulle se fortsatta estimatnedrevideringar inför rapporterna. Och det har vi också sett i konsensus nu inför Q1-rapporterna. Estimat har kommit ner och riktkurser har kapats generellt då. Frågan är då om estimaten kommer ner tillräckligt och om de har gjort det, har de till och med kanske kommit ner för mycket på sina håll inför rapporten här. Och det är inte jag, det är väl ingen som har svar på det, utan det får vi, det blir vi varse här kommande dagar och framförallt i nästa vecka då. Det vi skulle ju kunna, jag kan tänka mig en del cykliska bolag som har kommit ner kraftigt, borde vi kunna stå inför åtminstone lite kortsiktiga relief för alls då. Såvida inte marknaden återigen då utnyttjar volymdagar till att sälja ner aktieexponeringen brett då. Men jag kan tycka att givet den liksom hedgefond säljet vi har sett i marknaden under hela Q1 egentligen, man har äger inte alls lika mycket aktier som man gjorde i början av året i det kollektivet. Vi har väldigt höga kassor, historiskt höga kassor bland globala fondförvaltare. Om man tittar på Bank of America Fund Manager Survey så har man ju utnyttjat året hittills till att sälja aktier. Så att vi skulle väl faktiskt kunna komma in i ett läge där vi ser lite mer reliefs, såvida inte rapporten är katastrofala då. Vi pratade ju även om den 18 april som var för två dagar sedan. Så highlightade vi för ett par veckor sedan att det är ju den stora taxing day i USA. Där börserna, där det är dags att betala då skatten för föregående år i USA. Och historiskt så brukar vi se ett säljtryck in i marknaden, in i mot den här typen av händelser och när många väljer att sälja aktier för att kunna betala fjolårets skatt. Och det är framförallt märkbart år där vi har haft en stark börs som vi hade då 2021, där folk sitter med mycket capital gains. Och för att betala de här typerna av skatter då, så säljer man aktier under första delen av april året efter dem. Och det är det vi har sett. Så att frågan är ju om alltså den typen av flöden som kändes ganska troliga att de borde komma, de har vi ju nu ställt av. Och vi har sett utflöden från retail framförallt sista två veckorna då. Indexmässigt annars, som jag sa, vi borde ha stått inför en rekyl och den har vi haft. Sverige är ju fortfarande liksom kanske den mest tråkiga marknaden om man tittar ut i världen, åtminstone om man jämför med Europa och USA. Jag tycker generellt att USA gör en liksom snyggare rörelser än liksom Sverige exempelvis har ju varit väldigt choppy sista veckan när det inte hänt så mycket alls. Däremot så kan man ju tolka det som du hade en väldigt stark impuls upp under första delen utav mars. Och sen så har vi haft en rekyl även i Sverige då, men det har varit väldigt, väldigt choppy, överlappande rekyl. Vilket egentligen då man skulle kunna tolka som någon form av liksom bullflagga och i grunden då en ganska liksom stark rekyl på det sättet att det inte har kommit ner mer då efter den uppgången vi ändå hade dem. Men det kommer ju rapporterna helt avgöra OMX kommande 2-3 veckor. Jag har valt att fokusera mer i den här perioden, valt att fokusera mer på amerikanska innehav. Och det räknar jag framförallt med, vilket jag även gör här hemma och i Europa, men att vi borde kunna stå inför en 2-3 veckor in i början av maj ungefär, där vi borde kunna se ett återtag eller test av de här mars högsta nivåerna igen. Jag tror inte det blir så mycket mer, men jag skulle bli förvånad om inte liksom Sverige och Europa orkar upp en 4-5% från dagens nivåer när vi blickar fram nu en 2-3 veckor då. Tittar vi på Nasdaq då, så hade vi en uppgång där på 18% på de sista 2 veckorna i mars. En väldigt stark impuls. Och sen så hade vi också en ganska kraftig rekyl på 10% efter det i början av första 2 veckorna i april här. Kommer ner till de som tittar tekniskt, lite Fibonacci-nivåer och sådär. Kommer ner precis till den här 61,8% Fibonacci-retracement, som är en nivå som många tittar på i marknaden. Och som är en helt normal rekyl efter ett så pass starkt rally då. Och vi hade ju som sagt en stark impuls på uppsidan då. S&P var upp 13% sista 2 veckorna i mars och är ner då 6% sedan dess till i början av måndags. Och i måndag så fick vi också de saknade, liksom, som vi inte hade under förra veckan, så saknade vi liksom positiva divergenser i RSI exempelvis då, som visar på att nedgången avtar i styrka. Och det fick vi i måndags. Och sen dess har vi också haft ganska bra uppgångar, framförallt under tisdagen i USA då. I alla fall en normal handel då. Sen kom ju Netflix efter stängning igår och sänkte terminerna ganska bra efter det då. Men just nu är S&P-terminen minus 0,4 och jag tycker väl att det är inte någon sån här jättegrej om man ser till hur starkt Netflix var ner. Och Netflix är ju också lite av en udda fågel. Det är väl inte så att man kan applicera Netflix nedgång på att alla rapporter kommer bli så pass svaga eller tas emot så pass svagt heller då. Med tanke på att det är väldigt få bolag där ute som är som Netflix med enbart streamingtjänster då. Även om Apple har rört sig åt det hållet. Vi har ju en helt klart ökad konkurrens på streamingtjänster i marknaden sista året eller åren för den delen med. Inte minst med Disney Plus och Apples intåg i streamingmarknaden sista året då. Jag tänkte gå in lite djupare på det här med divergenser som jag ofta pratar om i podden. Nu när jag sitter själv så kan jag breda ut texten lite kring det. Varför jag tycker det är intressant och varför jag har det som indikator att handla på det i marknaden. För mig visar ju en RSI, det är ju mer styrkan eller svagheten i en uppgång då. För mig visar divergenser i det vill säga om du får en ny topp i marknaden med en försvagad styrka jämfört med den tidigare toppen, då får vi en så kallad negativ divergens, vilket i min bok är svaghetstecken då. Det är inte samma tryck i marknaden som det var tidigare, eller som det var här i måndags exempelvis. Du har en lägre botten, men du har en försvagat säljtryck i marknaden, vilket gör då att jämför då mellan två bottnar så har du en positiv divergens, vilket brukar vara ett bra läge att addera eller köpa generellt då. Det är för mig ett sätt att kalkylera när jag ska öka eller minska risken i boken generellt då. Och det är framförallt tycker jag funkar väldigt bra i den här typen av högvolatil marknad som vi befinner oss under 2022, då slagen är väldigt stora. Och det är väldigt lätt generellt att ryckas med i en liksom allmän känslostorm om man sitter och ser sina aktier falla dag ut och dag in, som det faktiskt har varit under stundtals under det här året. Så att jag väljer att tittar man på liksom grafen och hur priset styrkan i priset ser ut, så får man bort, tycker jag i alla fall, får man bort väldigt mycket av det här andra bruset och känslorna. Även om det såklart kan vara väldigt påfrestande att gå emot en allmän uppgång eller gå emot en allmän nedgång, så kan det ju vara så att du känner lite, så är det verkligen rätt läge att göra. Men jag tycker att det generellt sett funkar väldigt bra och exceptionellt bra under volatila perioder som vi har haft under året hittills då. Som exempel så hade ju exempelvis Nasdaq gjorde ett försök till all time high mellan dagarna efter jul, mellan jul och nyår. Men vi hade ju också en, och så egentligen satte ju Nasdaq sin topp bak i november. Och i den förnyade toppen, eller tangeringen av toppen i mellandagarna, om man tittar på terminen, så hade det betydligt sämre köptryck än vad du hade under resan upp till november. Då. Så där hade du en negativ divergens och ett stort varningstecken i min bok. Då. Vi såg en samma på S&P i början utav januari.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här i år. Ja, och nu när vi nu har den här liksom positiva divergensen i marknaden från i måndags, så tror jag att merparten av den rekylen vi skulle ha under början av april är klar. Även om den tog lite längre tid än vad jag trodde, så har priset började stannat upp sista dagarna helt klart, och vi fick den här indikationen i måndags då. Och tittar vi på potentialen i en generell uppgång, så räknar jag med som sagt att vi borde kunna gå upp mot mars högsta igen då. Och egentligen borde vi kunna se en översåldstuds i både tillväxtbolag och cykliska bolag de kommande 2-3 veckor. Medan i så fall då defensiva sektorer som har gått väldigt starkt i år borde gå relativt svagare än de här liksom mer studskandidaterna då. En återgång till mars högsta skulle ge ungefär 8% på Nasdaq och strax över 4% på S&P. Och 4%, 4-5% där i det här ligger också i så fall OMX och Europa då. Så att det är inte mer än så som jag ser framför mig heller. Men jag tror att slutet av april, början av maj kommer liksom innebära ett bättre säljläge och dra ner på risk igen då, inför vad jag tror kan bli ganska stökigt maj generellt i marknaden sen då. Inte nödvändigtvis så att liksom mars lägsta nivåer, som ändå är någon form, framförallt i USA, någon form av jättestort stöd för resten av det här första halvåret. Men att vi kan få en ordentlig körare till på nedsidan under maj och in i juni då, innan vi får någon form av studs igen då. Sen har jag, som ni vet, en väldigt dyster syn på framtiden, både vad gäller konjunktur och börs då in i Q4, eller som worst case in i Q1 nästa år. Men kortsiktigt här så är det väldigt många som har liksom svängt negativa, och får se om rapportperioden kan sprattla lite liv i den här marknaden. Jag skulle faktiskt tro att den kan göra det, även om det har en risk att bli som liksom famous last words från min sida då. Nasdaq pratar vi om. Och så tittar vi då på sentiment. vanlig sån här enkel fear and greed indexen är på neutrala nivåer, inte alls någon sån här big fear i marknaden där. Vi har även sett put call ratio och sådär, men optionshandeln nu, vi hade en stor lösen i marknaden slutet av förra veckan då. Då det är inte alls så vanligt att vi får en botten precis efter en optionslösen och när mycket säljoptioner rullar av böckerna och så vidare. Vi var inne på den typen av hedging aktivitet då i förra podden då. Och ser vi till positioneringen i optionen så är det ganska låg positionering både vad gäller put och calls. Det är inte så jättemånga som verkar vilja ta några stora bett på att lägga massa pengar på premier generellt sett när vi går in i rapportsäsongen här. Så den är inte, tycker jag, inte liksom lika lätt att läsa ut någonting av. Däremot, om man tittar på den här AII-sentimentindikatorn då, som jag brukar ha med här i podden då, som de tillfrågar ju investerar vad man tror om S&P kommande 6 månader och kommer ut en ny sån varje torsdag. Och andelen bulls då som tror att S&P ska upp på 6 månader är nu nere på 15,8%. Och det är ju den lägsta veckovisa noteringen vi har haft i marknaden sedan mars 2005. Så att det är historiskt väldigt låg andel i marknaden som tror att börsen överhuvudtaget ska upp på 6 månader. Det tror ju inte jag heller på 6 månader, men när den breda massan i den här typen av sentiment undersökningar ändå har liksom kommit ner så pass ner till liksom under 20%, så är det i min bok kortsiktigt åtminstone ett contrarian buy läge för att folk har blivit för bäsade helt enkelt. Skulle vi nu se en uppgång här kommande veckor i början på maj, så skulle jag ju tro att den här typen av, det finns ju nämligen så att det är ju ingenting som förändrar sentimentet så mycket som pris generellt. Och kommer vi upp igen nu mot mars högsta, då kommer den här typen av readings vara betydligt mer positiv. För då är det inte så långt kvar till all time high och så vidare. Och vi har lämnat, många skulle tro att vi har lämnat det värsta bakom oss och så. Då tror jag i så fall att det är bättre läge att dra ner på risk igen än vad vi står och gör precis nu då. Även om vi nu har en rapportperiod som står för dörren då. Tittar vi på spreaden, bulls mot bears då. Vi hade ju i början av april var det inte så många bears kvar i marknaden, 27,5% när vi då hade förra toppen här i slutet av mars. Däremot så har den då också då ökat till 48,4 förra veckan då. Så det är nästan hälften då som börjar bli bearish och resten är då neutrala. Men det intressanta är ju att se om man tittar på spreaden då, bulls minus bears, så står den nu på minus 33. Vilket egentligen bara inträffat 5 gånger i modern tid. Och det är ju framförallt då för andelen bulls har sjunkit så pass mycket då. Tittar man när det har skett historiskt, så skedde det i februari 2013. Den gången var det botten för en multiår lång uppgång på S&P på 88% fram till toppen 2007. I januari och i mars 2008 hade vi samma typ av spread. Och där följer börsen sedan kraftigt under året. Men vi hade ändå en ganska bra bear market rally in i maj från de här reading. Så att det var fortfarande så att du köpte du både i januari och så låg du back fram till mars. Men du kom ändå ut på högre nivåer under maj. Under 2008 då. Både jämfört med januari och i mars då. Även då hade du större potential i uppgången om du köpte i mars istället då. Och sen så fram till mitten av maj då. Sen brallade du på ordentligt den gången då med 48% ner och en finanskris in i mars 2009. Jag tror ju inte att vi står inför en finanskris den här gången, men helt klart så finns det ju en stor risk att vi står inför en vinstrecession i marknaden generellt med fallande bolagsvinster ett par kvartal i rad. Och generellt så har ju väldigt många, även om fonder och så har historiskt höga kassanivåer, så är det ju så att hushåll och fram både liksom i västvärlden och även i USA då äger ju generellt väldigt mycket aktier och är mer känsliga nu mot nedgångar än vad man kanske har varit historiskt. Det är väldigt många som har kommit in i aktiemarknaden sista åren då. Vi hade också en sån reading då precis på botten i mars 2009. Och sen efter den gången då så gick ju S&P upp 600% fram till toppen i januari 2022 då. Vi hade också ett sånt tillfälle april 2013 då, men det var egentligen mer eller mindre mitt i uppgången då, och sen fortsatte ju den bara då. Så att tittar man på den här isolerat så har det, om inte annat då kortsiktigt, det har både varit en långsiktig köpläge om man är bullish till börsen, så har vi haft stabila uppgångar. Alternativt så har vi då under 2008 som sen blev en brutal krasch med start i maj sen då 2008, men vi hade fortfarande en ganska bra uppgång från den här typen av negativa readings under in till mitten av maj då. Och jag såg lite data från Jefferies på det här då, när man sammansatt det här. I snitt på en månad så har man haft nästan 82% positiva gånger då. De har några fler. Det här, de har data bak till 2006 och ett par gånger 2006, 2003, 92 och ett par gånger under 1990 då. Så den är lite mer, lite fler data än vad jag pratar om nu då, som var med start då 2003 då. Men på en månad i snitt 2,95%, 82% vinstaffär. På tre månader plus minus noll egentligen då, 63,5% positiva affärer. Men tittar vi framåt sen då, sex månader 8,3% upp, 91% i vinstaffärer, och på 12 månader 17% upp, 91% vinstaffärer då. Och det är framförallt då anledningen till att det ser ut som det gör på 12 månaders basis, med tanke på att vi har haft en stark bullrun under väldigt, väldigt, väldigt lång tid, så är det ju framförallt då 2008 som är den stora plumpen i protokollet, både på 3 månader, 6 månader och 12 månader då. Så det beror helt på vad man... Är man bullish till börsen generellt här kommande liksom året, så tror man inte på en vinstrecession. Man tror inte heller på en recession i stort i ekonomin. Är man bearish till börsen så tror man helt enkelt på en viss vinstrecession och eller en recession i ekonomin i stort då. Vi får se om det blir en liksom recession. I min värld, jag lutar åt att det blir en vinstrecession. Med det sagt så kan det ha fortfarande väldigt mycket falla kvar i aktiemarknaden. Jag tror fortfarande att vi ska ner på typ S&P, testa 3800 och även att vi kommer testa av 3500 innan ett bättre, mer långsiktigt köpläge kommer uppstå i marknaden. Men jag tror inte att det blir flera års nedgång, utan det är en ganska snabb som vi ska städa av nu kommande 12 månader. Och sen kommer vi ha, säg 2023 in i 2024, kommer det bli en väldigt stark börs igen då, innan det kan bli lite sura tid igen. Men det där har ni hört mig prata om många gånger, så jag ska inte trötta ut med det igen då. Min bild består. Bredden i marknaden då är väldigt svag, fortsatt. Om man tittar på andelen aktier som på S&P då, som handlar under sitt 200-dagars glidande medelvärde, vilket ses som då långa trenden i aktien då, så är vi nu nere på det är strax under 35% av aktierna på S&P som handlas under sitt 200-dagars medelvärde, och som handlas över sitt 200-dagars medelvärde. Resterande 65% handlas under, precis. Så att jag inte säger fel här. Däremot så, även där faktiskt, så har vi, när vi har den här typen av readings, så har vi ganska bra, liksom, då börsen kommit ner, då är vi många aktier ganska översålda, har kommit ner så pass att det i sig blir bullish då, framförallt om man tittar på 3 månader då. Också data från Jefferies, om man ska komma ihåg, Jefferies känns generellt som liksom ganska bullish aktiehus för året då, så man, det beror ju också lite på hur man väljer att liksom sammanställa den här typen av tabeller och sådär, det kan vara bra att ha med i bakhuvudet då. Det finns ju säkert, du kan ju säkert dra fram något liknande och se, få en annan historik, eller i alla fall lyfta fram mot kunderna liksom vad man väljer att lyfta fram, en bullish eller en bearish vid då. Men tittar vi nu när endast 35% eller därunder då handlas över sitt 200 dagars medelvärde, så inte det heller så jättevanligt om man tittar till historien. Det finns ungefär, har hänt en 12-13 gånger då. Och på en månads sikt så är uppgången 0,6%. I snitt då på 3 månader 5,9. På 6 månader 8,6. Och på 12 månader 11,6. Och det är fortfarande så att det som sticker ut i den här typen av körningar, framförallt om vi tittar på de längre, så är det på 12 månader det som sticker på nedkännande, det är då 20, början av 2000. Då följer börsen på efter, och även i hösten 2001 hade den så här reading, och då kom ju börsen ner ytterligare 16% på 12 månader, eller då i början av 2008. Och då kom ju börsen ner totalt sett då 34% efter den avläsningen då på 12 månaders sikt. Men då hade vi som sagt en finanskris som stod för dörren in i 2009 också då. De andra gångerna vi har haft den här, det har varit början av 90-talet, mitten av 90-talet, 2011, 15, 16, 18, 2020. Så har vi haft stabila uppgångar då på 12 månaders sikt. Och även faktiskt på 3 månader och 6 månader då. Men det är lite mer skakigt på 1 månads sikt då. Vi hade även en sån här, i år hade vi en sån här reading i den 8 mars också för den delen. Och då gick faktiskt S&P upp 7,6% på 1 månad då. Och nu har vi det alltså igen då. Så att det återstår att se hur det blir den här gången. Men som sagt, allting kokar egentligen ner till vad man har för syn på vinster framöver. Börsbolagsvinster och även då ekonomin i stort. Då. Och jag tror ju att det kommer bli stökigare generellt innan det blir bättre. Vi har fortfarande i marknaden för helåret 22 och helåret 23 är konsensus estimat fortfarande att vi ska ha en bra marginalexpansion med ökade marginaler för merparten av bolagen i exempelvis i Nordiska universitet. Och jag tror att det kommer bli svårt att få igenom den typ av kostnadsökning exempelvis som vi har haft tidigare år, när man kunde skjuta ut det på konsument och till underleverantörer. Jag tror att det blir svårare att göra i den här typen av marknad, där exempelvis då konsumenterna börjar dra allt mer uppmärksamhet åt stigande boräntor, ökade bensinpriser, matpriser som rusar i höjden. Så jag tror generellt att det här året blir ett stökigt börsår. Så, då stänger jag avsnitt 47. Tackar alla för att ni har lyssnat. Jättekul att ni fortsätter höra av er på Twitter. Där både jag och Nils är aktiva skribenter. Och vi är tillbaka i studion som vanligt då nästa vecka. Med även co-host Nils bakom spakarna. Ta hand om er i solen. Glöm inte solglasögonen. Och så hörs vi nästa vecka. Tack! Wherever I
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.